Jag hör upp nu alla trädgårdsodlare, ni som har en berberis där hemma i trädgården. Tänk på att den inte bara är en prydnad, den kan också användas i matlagning. Hur ska vi strax berätta RP1?
Studie 1 idag. Forskningen med stamceller möter motgångar både från EU och president Bush. Det handlar om forskning som utgår från de befruktade äggen som blir över vid provrörsbefruktningar. Men vad är då mest etiskt att göra med äggen som blir över? Ska de få gå till forskning som förhoppningsvis ska bota sjukdomar som Alzheimer och Parkinson, eller ska äggen kastas? Om stamcellsforskningens möjligheter och etiska dilemma i Studie 1 idag efter 16-nyheterna.
Odla med P1 heter alltså programmet som står för dörren. Tillsammans med Maj-Lis Pettersson och Ulla de Ferté ska vi besöka ett odlingslottsområde där många har egna rötter i Mellanöstern.
Är det okej att man använder diskmedel?
Nej, han har medicin.
Jag tar på nyckeldjuren också.
Jag har en kar och bokorin. Jag ser det här kärlek att Mofida Massan går.
Det här är Odla med P1. Vi är på ett odlingslottsområde i Gottsundagipen i Uppsala.
Jag har fått två denna kone. Där har jag kunnat mig kone.
Han har problem med sin ros. Han har fått löss.
Vad
ska jag göra med
laxen?
Det
var
problem.
Men
jag ska lära dig för jag har
kännat
det
mycket längre. För de sitter uppe på toppen bara.
Vi kan
ha
det kan man göra om man vill spruta. Men alltså det är så enkelt. För att om man hjälper till och bara tar bort mesta parten, då är det naturliga djur som tar resten.
Bladen är lila och gröna. Strimmiga. Och det luktar basilika. Lale Magunaki, vad är det här?
Det här är alltså thai basilika fast den lila sorten. Det finns ju thai basilika, både gröna och lila. Och vi som kommer från Mellanöstern är mera vana att använda den sorten. Och den är betydligt mer aromrik och smakrik än vanlig italiensk basilika.
Den här lotten tillhör
Sapanus Amirian.
Från Armenien.
Armenien.
Och Lale, du kommer från början från Iran.
Ja, jag har bott där i 20 år.
Och det är inte bara basilikan som är bladgrönsaker på den här och många andra odlingslotter här i Gottsundagipen. Det är nästan blad vart man ser.
Just det, du har ju alltså, du har mynta, du har bladpersilja, du har basilika. Och de här, och du har dragon och, som förekommer i persisk kök och matlagning.
När du använder basilika, thai-basilika då, vad har du den till?
Thai-basilika framförallt används i Iran i en traditionell rätt, alltså en mellanmånsrätt som används i alla högtider till exempel. Både när det är bröllop, när det är begravning, när det är mycket annat.
Här växer andra blad.
Ja, det är bladpersilja och där har du koriander.
Bladpersiljan, Maj-Lis, är det samma som den vanliga krusiga? Eller vad är skillnaden?
Ja, skillnaden är ju utseendet och ni påstår även smaken. Alltså jag måste ha väldigt konstiga smaklökar för jag märker inte så väldigt stor skillnad. Jag har odlat båda två och försökt att känna skillnad, men jag tycker det är okej. Jag tycker den krusiga är så väldigt vacker.
Ja,
så att i mitt land så är det mycket blandat med blommor och då är det snyggare med den krusiga. Och jag tycker den är fullt okej att använda som persilja också. Men jag ska ta ett nytt test med den slätbladiga, ska jag göra.
Där borta har du mynta och det förekommer väldigt mycket i vårt kök. Alltså mynta har gett otroligt många egenskaper framförallt för matsmältningen. Så i många arabiska länder till exempel dricks ju mycket te i mynta. Och så har vi även i Iran, gör man pressar den och kokar den så att man får upp någon vattenaktigt. Och det används också mot matsmältningsproblem.
Mm-hmm. Så lite läkeväxt också. Det doftar mynta här. Jag känner när det kommer med vinden. Det är avklippt här på en del av landet.
Ja. Alltså sommaren är så kort här. Va? Så folk passar ju på liksom, så fort det kommer upp så plockar man bort och så sår man nytt så att man hinner utnyttja de här underbara soliga dagarna max då. Och då smakar det som bäst när det är så här fräscht. När det är färsk. När det går ett tag så smakar det inte lika bra. Det är samma sak med mynta. Det ska vara så. Så till exempel i Iran så har vi bland annat affärer som bara säljer örter och kryddor. Så att man går på morgonen dit och beställer sig ett kilo örter. Och så kommer man hem och lagar sin mat.
Ett kilo örter?
Ett kilo, precis. Ett kilo. Det låter väldigt mycket. Det är kopiösa mängder som används. Och vi har ju alltså maträtten där man har... Vi har en gryta som är en nationalgryta. Och där har vi alltså persilja. Du har gräslök. Och då använder vi oss av den här kinesiska sorten. Inte den här vanliga svenska sorten.
Vad är skillnaden?
Det är betydligt mer arom och smak i den. Alltså hela tiden kommer man tillbaka. Det är starkare aromer och smaker i det. Helt enkelt.
Så kinesiska gräslöken tycker jag också har lite smak av vitlök.
Ja, precis.
Att det finns i plantan så att säga.
Ja, mm. Och det är samma sak där också. Vi har alltså olika sorters lök som... Jag har till exempel någonting... Det finns någon sorts lök som kallas för musir. På persiska. Och det är alltså en blandning mellan vitlök och lök. Så du kan liksom inte skilja vilken är det egentligen. Mm, men det är en fantastisk mild smak av båda. Mm. Och sen har vi mycket andra örter som vi äter med fårost till exempel. Och färskbakat bröd. För där börjar de klockan 5 på morgonen baka bröd. Och så kan man gå och köpa sig bröd och ha färsk ost.
Så lägger man örterna istället för salladsblad ungefär på mackan?
Precis, precis. Och det är alltså också en sån här national mellanmål som jag säger är väldigt viktigt. Det förekommer i många högtider.
Hur lätt eller svårt är det att odla de speciella persiska bladgrönsakerna och örterna här i Sverige?
Jag träffade faktiskt några kurder från Iran som jag brukar handla av grönsaker på somrarna. Och det beror ju på hur sommaren eller hur vädret är. Men det brukar vara ganska lätt om det inte är för kallt och inte för mycket regnande så brukar det gå ganska bra. Så att under juni och juli brukar de ha väldigt mycket odlingar fram till augusti. Och personligen så brukar jag alltid passa på att köpa mycket och frysa in så att jag har det till vintern. För att som sagt det används kopiösa mängder i färskiskjock.
Och vintern är lång.
Jajamän.
Men att få tag på frön och så då?
De flesta tydligen skickar efter från hemlandet.
Men Maj-Lis, det borde väl finnas en marknad för försäljning här också?
Ja, och jag skulle nog efterfråga lite mer användning utav svenska sorter. När det gäller gurka till exempel, bönor och lök. För där har vi faktiskt efter många års förädling kommit bort ifrån en hel del allvarliga sjukdomar. Och de dyker upp på nytt så att säga när man utgår ifrån sorter som inte är motståndskraftiga mot de här sjukdomarna. Och det kan vålla lite oro i ett odlingsområde. Och bönfläcksjuka och gurkfläcksjuka, det är inga roliga sjukdomar. Det sätter sig just på de produkterna som man ska skörda också. Så det är lite otur att man inte, när det gäller i alla fall de kulturerna, tar sig an de svenska sorterna.
Jag minns när jag kom i början själv till Sverige, alltså 86-87, så skickade jag skrev till min mamma ett brev att mamma, jag vill odla ärtor och kan du skicka mig lite fröer och sådär. Och det gjorde hon faktiskt. Och det berodde på att jag inte var kunnig. Jag kunde inte liksom, jag visste inte marknaden, jag kände inte till och jag kanske inte kunde tillräckligt med språk. Så att, och jag tror det är det som gör att många inte använder sig av svenska sorter. Men sen har jag liksom senare, nu odlar jag i min, jag har ett litet växthus och så har jag, odlar jag lite på sidan av moni. Och jag har liksom inte den möjligheten längre att få frö från Iran. Så jag köper mig svenska frön och de är väldigt bra.
Är det samma då? Är det samma bönor, de här som växer här till exempel? Som...
Det är harikovärer. Och där används väldigt mycket i både persisk matlagning och i hela Mellanöstern. Du har det i grekisk matlagning, du har det i italiensk matlagning. Så att harikovärer är en väldigt älskad böna bland oss.
Bonbönor så är jag också.
Absolut, den är också väldigt eftertraktad. Så, alltså det är ris med bondbönor och dill. Det är en höjdare.
Där är också bondbönor med sina svartvita blommor. En växt som jag tänker är jättesvensk.
Ja, fast när jag kom till Sverige för 20 år sedan så visste nästan ingen i mina kretsar vad bondbönor var. När jag lagade mat så försökte jag förklara hur det ser ut och varifrån den kommer. Och en rolig händelse som hände mig i början när jag kom till Sverige var det att jag hade sett en massa burkar. Och då tänkte jag, okej, wow, det här var bundbana. Och så hade jag bråttom, så åkte jag hem. Och så tänkte jag, nu åker jag tillbaka och köper. Och så ringde jag till alla mina iranska vänner som hade precis kommit också till Sverige. Och sa, nu har jag hittat bundbana, nu går vi och handlar. Så kom vi fram till affären och till slut så när vi går närmare så tittar vi. Nej, men det här var inte bundbanor, det var champinjoner i burken. Det var en stor besvikelse för oss allihopa. Men jag märker att det börjar komma lite mer och mer. Det är samma med till exempel majrova också. Det var också en sån här som det fanns inte för många år sedan, men det finns ju nu. Alltså. Det börjar komma fram lite mer i och med att det kommer in mera människor från andra länder, tror jag. Och sen har de hunnit stadga sig här i Sverige. Sen har jag hört att bundbana är en väldigt gammal
kulturväxt
i.
Speciellt Uppland, Skåne. När jag började utbildningen i Skåne och träffade professorn i köksväxtodling. Så sa jag, då vet du vad bondbönor är, sa han när han hörde att jag kom från Uppland. För vi är liksom uppfödda lite grann på bondbönsvälling.
Fast det ansågs inte riktigt fint. Det var fattigmansmat.
Det var det säkert. Det var någonting som man tog till och lätt att odla och billigt.
Men det är ju tvärtom hos oss. Det är ingen billig mat. Alltså det finns, men den är ingen billig. Det är alltså en lyxmat. Men man använder det i ris tillsammans med dill och lagar det med till exempel kycklingfilé eller lammkött, så är det alltså en lyxmat som man använder i högtider.
Mm. En som har studerat odlingsmöten mellan olika kulturer är Barbro Klein, som är etnolog och chef för kollegiet för avancerade studier vid Uppsala universitet.
Och jag blev jättefascinerad. Det var mångkultur. Folk kom ju från, jag upptäckte så småningom, 20 olika nationer. Jag vet inte hur många språk man talade och det varierade ju ganska mycket. Men det som var riktigt fascinerande var att det hade utbildats väldigt tydliga mönster. Att odlare från Mellanöstern hade väldigt specifika estetiska preferenser och odlingstekniker. Det fanns en stor grupp kinesisktalande personer från Vietnam. Och det var så distinkt. Och de europeiska odlarna var också, det var väldigt distinkta mönster det här. Odlarna själva kommenterade. Och det var ju, tyckte jag, väldigt fascinerande.
Kan du beskriva skillnaderna?
Ja, som jag upplevde det då, alltså de svenska odlarlotterna, jag tror vi kan alla fantisera hur de gestaltade sig. Men vad som var så spännande var att all uppfinningsrikedom, det var ganska risig jord, och uppfinningsrikedom, också uppfinningsrikedom i arrangemang. Man hittade på små monteringsfärdiga hus, man fick bara ha små skjul som var 1,60 höga, men det kunde monteras ner och monteras upp. Man skojade med sig själv och satte upp roliga skyltar och allt möjligt sånt. Däremot bland de odlare som kom från Mellanöstern så upptäckte jag inget sånt. Man var inte lika inbodda. Däremot de odlade växter, grönsaker som de egentligen inte kunde få tag i Sverige. Och ett par av dem var ju oerhört skickliga, för jag upptäckte att många av dem kom direkt från landsbygden utanför Midyat. I sydöstra Turkiet och direkt till Sverige, och de var lysande odlare. Men de höll sig för sig själva, svenskarna höll sig för sig själva. Kineserna, vilkas lotter, aldrig någonsin några verandor eller några matbord. Utan där var det ren och skär odling av grönsaker som man inte heller kunde få tag i Sverige. Tyvärr krävde de här grönsakerna en väldig massa pesticider och så, att det var en hel del slitningar på lotterna på grund av överanvändning av pesticider.
Om det är så här då att olika grupper ändå odlar på sina olika sätt och inte möts och det snarare blir konflikter, hur fungerar då odlingslottsområden som integration?
Ja, det där får man ju verkligen tänka på. Det händer ju inte automatiskt. Men det är ju en fråga om både och. Och konflikter kan ju också vara en form av integration. Man kan tänka på saken så. Men det är i alla fall fråga om möten över stängsel som man kanske inte korsar. Och de här mötena så småningom leder till alla möjliga justeringar, till att nya hybrida odlingsformer växer fram. Om det sen också innebär att människor verkligen kommer närmare varandra, det tror jag kräver väldigt mycket ansträngning. Där det har lyckats, där har människor verkligen ansträngt sig att lära sig mera om varann. Och inte bara avfärdat varandra eller sopat olikheter under mattan. Och jag tror att ett område, en arena kanske man kan säga, som ett odlarlottsområde gör att, att möten blir naturliga. De är inte arrangerade. Det är inte någon kommunalstyrelse eller någon skollärare som står och säger hur man ska göra. Utan det växer fram och en del människor gillar varandra och andra gör det inte. Och jag tror att det är en fantastisk fördel med att man har ett gemensamt intresse.
Odla med P1.
En av örterna som man ser väldigt mycket här, som man inte ser lika mycket annars på odlingslottsområden, är koriander. Lale Magonaki. Det är bladen och inte fröna man är ute efter.
Ja, just det. Koriander också används väldigt mycket i asiatiskt kök då, alltså över Mellanöstern och Asien. Och koriander är en sån grönsak, så antingen älskar man det så hatar man det. Det finns liksom ingen mellanläge. Det är någonting i den stilen.
Jo, man kan lära sig.
Just det, man kan lära sig. Det stämmer.
De ser ut som lite skruttiga bladpersiljor,
ja,
ungefär.
Precis, men smaken är väldigt annorlunda. Så att har du lite koriander i maten så får du en fantastisk touch. Liksom. Du får fram aromerna, du får fram väldigt mycket. När du får en helt annan smak av en vanlig traditionell rätt. Om du har bara lite, testa lite och ha lite koriander i köttfärgsåsen, så får du se vilken skillnad det blir. Mm. Det blir genast en väldigt exotisk mål. Så att den har en fantastisk förmåga, koriander.
Hur är det här då?
Det här är morötter, tror jag. Är inte det?
Det är morötter
det som med angrepp av krusskita.
Nej,
morotsbladloppan som håller till här och övervintrar i barrväxterna, i granarna. Och sen angriper de plantorna när de precis har tittat upp i jorden. Så att det här kan man ju enkelt skydda sig genom att använda fiberduk.
Jag tror det är också samma problem, att man inte vet, eftersom klimatet är annorlunda, så är man inte van vid vilka åtgärder man kan göra för att förebygga, om man är inte van vid skadedjur och vilka problem som finns här.
Det skulle behövas konsulenter som kan lite olika språk.
Ja, precis.
Kanske. Eller också att man lär sig svenska lite bättre så att man kan läsa och förstå vad som sägs på radio och tv och så.
Vi hörde hos den armeniska familjen där borta att de ju lyssnar på trädgårdsprogram via nätet från USA på armeniska.
Och det är lite svårt att översätta de förhållanden som är i Sverige och de som är i USA. Så att man får kanske inte alltid den rätta informationen.
Det här är Odla med P1 i ett odlingslottsområde i Gottsunda Gipen i Uppsala. Löken står jättefin och tät här, och det tycker jag också är speciellt på det här området, att det växer väldigt tätt.
Alltså, jag tror grundorsaken är att de här människorna är vana att odla där det är brist på vatten. Alltså, du har liksom, när du odlar i Mellanöstern så är vatten liksom väldigt viktigt, och det finns inte stor tillgång till det. Och därför använder man sig av de här raderna, och det är tätt. Det är alltså en vana man har. Och man är van liksom att så här odlar man, och då kör man på samma stil.
Mm. Ganska bra.
Det är ett bra sätt att utnyttja ytan. Absolut. Sen kan det ibland kanske bli att det går ut över storleken. Men vad då? Om man räknar totalt så får man ut mer i alla fall. Även om man nu inte har hållit 8-10 cm mellan lökarna som det står på förpackningen.
Men sen kan det vara en annan sak också, att vi använder oss av mycket av vårlök. Mm. Inte av gullök kanske.
Mm. Färska löken.
Färska löken, ja. Inte den här stora gullöken. Och då, det kan vara också en orsak. I persisk matlagning eller överhuvudtaget när vi serverar fram maten, så har du alltid en full korg. En lika stor som en brödkorg. Fullt med örter och kryddor. Alltså det är persilja, det är basilika, det är mynta, det är dragon. och det är vårlök. Så den står alltid framme i, precis som en salladstallrik, så står den alltid framme vid matbordet. Det är alltså en flera, säkert 1000 år gammal tradition. Där läste jag i historieböckerna att på gamla tiden, när Persien var så stor, så bjöd de alltid, när andra kungar kom på middag, så fanns det alltid ett uppdukat bord av alla desserter. Och som doftade så fantastiskt, och så serverade man alltid vin till maten. Så att
så det är bara vindruvorna som saknas. Det har inte sett
just det, det är vindruvorna som saknas. Ja, nej,
är det någon annan ört eller så, eller någon grönsak som du inte har sett än, Lale, som vi ska leta efter?
Ja, jag saknar dill faktiskt, för det odlar vi också väldigt mycket. Det säger jag inte så mycket av. Det förekommer rabarber, men vi gör inte så mycket pajer med rabarber. Vi gör mest grytor med rabarber.
Mat?
Mat, ja. Man gör mat med dem. Lika med selleri och blekselleri. Det används också väldigt mycket i matlagning istället för att användas i sallader. Så att det där skillnaden är just hur man använder sig av örter och kryddor. Det där skillnaden kommer mellan olika kök. Till exempel i Grekland så har du fantastiskt mycket användning av mynta. Det förekommer ju, och till och med romarna använde sig av mynta för att behålla smaken i vattnet. Alltså de lägger ett kvist mynta i vattnet, och då får du en fräsch, fin smak i vattnet. Va?
Men Maj-Lis, mynta kan väl också vara lite svårodlat? Jag menar inte svårodlat, utan tvärtom.
Den växer så det knakar, ja, och tar sig in på andra ställen. Jo visst, man måste försöka hålla den inom lås och bom, så att säga. Så inte, det bara blir mynta över alltihopa. Så att, då får man sätta upp lite barriärer, så att, eller odla i hinkar med hål i botten. Men jag har ju märkt att de är så starka, så de växer ju igenom, så att säga, från botten och så upp igen, va, och så ut. Så att visst, de har livskraft.
Man får sätta dem bland fickroten eller kirskålen.
Ja, ja.
Rödbetorna, käkar du blad också?
Nej, det är inte så vanligt hos oss att man käkar bladen. Och då har man i så fall det i sopper. Men däremot själva rödbetan är en väldigt användbar. Alltså på vintrarna så har man, alltså, man säljer det helt enkelt kokt, färskt kokt. Precis som man säljer korv och bröd här, så har man kiosker där man säljer både majrovor och rödbetor.
Bara lösa?
Bara lösa, så man kan gå och köpa sig ett par stycken och sätta sig någonstans i en parkbänk och äta dem varma och goda.
Har man någonting till?
Nej, oftast har man dem naturellt faktiskt, för de är så sötade. Alltså, det som jag smakar hemma, alltså, de blir både större och sötare. Så det är som rena godis, alltså. Väldigt hälsosamt godis.
Hur är det med bär och frukt då? Nu kommer vi förbi en hallonhäck här.
Det som förekommer mest hos oss, det är mullberg. Vi har ju olika sorters mullberg. Stora mullbergträd, vilda, som växer. Det finns både vilda och det som man odlar själv då.
Är inte sådana som silkesmaskar lever på?
Ja, precis.
Eller silkeslarv.
Både röda mullberg och svarta. Röda och vita mullberg förekommer väldigt mycket i Iran.
Ser det ut som hallon ungefär?
Ja, de ser ut precis som björnbär. Om du tänker en liten avlång björnbär, då har du alltså en mullberg. Och första gången jag såg faktiskt björnbär så var jag överlycklig, för jag trodde det var mullbär. Sen smakade jag, då var det en aning skillnad, för mullberg är mycket sötare. Men sen förekommer ju, vi har mycket vildhallon, för norra Iran är väldigt grönt. Där har du väldigt mycket vildhallon. Och sen har vi någonting som vi använder enormt mycket i vårt matlagning, som är också en nationalrätt, som översätts till berberis i Sverige. Men jag vet att svenskar har en skräck för berberis. För berberis är giftigt, man ska inte röra det. Men den här sorten som vi får från Iran, oftast torkade, är inte giftigt. Så jag har sett ibland på restauranger när de har skrivit berberis, och säger att ingen tar den här rätten. Och jag har varit på några restauranger, och eftersom jag har varit tolk i så många år, så försökte jag liksom berätta för dem att du måste förklara bättre, för att när du säger just berberis så blir folk skrämda, precis som att bjuda på flugsvamp. Det går ju inte.
Men berberis är ju inte giftig, så att det kan man ju slå upp och titta i en bok.
Ja.
Och det finns ju till och med recept på hur man ska göra marmelad till exempel på berberis.
Ja, men hur kommer det sig?
Och C-vitaminrik och allting. Nej, det förstår jag inte hur det har kommit till.
Från början när jag kom till Sverige, från 86 och nu, har jag försökt att kämpa och visa att det är inte giftigt. Men det är många som alltså säger att den här sorten är inte giftigt, jag garanterar.
Röda bär som inte brukar användas.
Ja, då blir man... Men vi har blivit så itutad att bärbris ska man avstå ifrån på grund av värdväxling med en rostsvamp och så. Så den är skadlig för jordbruket. Och likaså att de är taggiga, väldigt obehagliga att göra med. Och du kan till och med få de här taggarna att de transporteras i blodet. Så att det är så många sådana aspekter som man lägger in. Men giftiga är de absolut inte.
Okej, men då är det... Då får vi
berberis revansch.
För det har jag försökt i så många år. Och det är så gott, för att jag smakade torkade lingon. Då kommer jag faktiskt i närheten av smaken. För att det är precis som torkade lingon. Det, smakar, det påminner om samma sak. Och,
hur lätt är det med att odla då?
Berberis? Mm. Oj, hur lätt som helst. Ja.
Ja, men då så. Då sätter vi igång det.
Vanlig smörgåskrasse. Är det verkligen det som växer här?
Ja, det gör det faktiskt. Men skillnaden är att i Sverige så plockar man det väldigt... när den har precis kommit upp så brukar man klippa den.
Mm. Och, man har sått dem på bomull eller något.
Precis. Och skillnaden är där att vi låter dem växa så att bladen blir avlång och stora. Och då kommer aromerna fram också på ett helt annat sätt. Då har du en vassare arom och mycket... Alltså det är en fantastisk arom som kittlar tunga liksom när man äter den med en bit smörgås.
Mm. Vad smakar det, Maj-Lis?
Det är pepprigt.
Pepprigt, ja. Men var det gott?
Ja, det var gott. Vad heter just det där att man skördar krassen på det här sättet och odlar den ute. Tänk om man kan utnyttja den under mycket längre tid. Den här lilla asken som vi annars har under kort tid och så bara kastar. Det är ju perfekt liksom att ha den på friland. Men det har ju vi svenskar aldrig någonsin använt på det viset. Så att, jag tycker vi borde kunna lära oss lite grann också ifrån andra länder och hur man odlar och använder speciellt också. Då.
Personligen så tycker jag att det vore fantastiskt om man kunde göra någon sorts möte mellan ett svensk odlare och en annan från annat bakgrund, för att där finns det jättemycket gemensamt som man skulle kunna använda sig och samtidigt väldigt mycket att lära sig av varandra.
Mm. Odlandet, vad ger det dig?
Det ger mig väldigt mycket. Jag måste alltså odla varje år. Och det som är så roligt i vår kultur så börjar man alltid nya året med odlande. Vi odlar alltså, vi tar vete och odlar det och får fram det en jättefin.
Man får en livet. Liten vetegräskudde.
Ja, just det. Och det symboliserar livet och man firar våren och att man ser allting gro på nytt. Va? Så att, för mig odlar det en fantastisk känsla att kunna se att det är liv alltså.
Säger Lale Magunaki och Maj-Lis Pettersson.
Ja, jag tror det betyder väldigt mycket ur att eller på det sättet att man blir lugn, att man glömmer bort det här dagliga som snurrar i huvudet. Man ser så mycket och går där och pysslar och vårdar. Jag tror det är någonting som vi behöver göra lite då och då för att varva ner och få lite insikt om helt andra saker än vad de flesta av oss jobbar med dagligdags.
Det var skönt att komma in i skuggan här under träden, Maj-Lis, för att titta på vad du har med dig.
Ja, jag har tagit med en växt som jag inte förväntar mig att hitta här på odlingslottsområdet. Men det är en sommarblomma som jag skulle vilja slå ett litet slag för jag tycker den är så fantastisk. Och det är en hängverbena. Och släktet verbena överhuvudtaget är en väldigt